lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har nu kommit till Markus evangeliets 11:e kapitel och därmed till de sista dagarna av Jesu jordiska liv. Kapitlet faller naturligt i 5 delar. Vers 1-11 där Jesus presenterar sig offentligt för sin nation Israel som den utlovade Messias. Verserna 12-14 där Jesus uttalar domen över fikonträdet. Verserna 15-21 där Jesus rensar templet. Verserna 22-26 som innehåller Jesu undervisning om bön. Och så slutligen verserna 27-33, där Jesus skapar oro bland de religiösa ledarna. Det 11:e kapitlet handlar om de 3 dagarna då Jesus kom in i Jerusalem. Och jag menar att det man oftast kallar hans triumftåg inte alls var något intåg i triumf. Men det är Herren Jesus som kommer till Jerusalem för att presentera sig själv offentligt, som en avslutning på hans jordiska liv. Och verkligheten var ju att det ledde till den absoluta förkastelsen av hans messias erbjudande. Och han kom till Jerusalem inte bara en dag, men 3. Och jag tror att evangeliet presenterar olika sidor av hans ankomst till Jerusalem. Den första dagen han kom var en sabbatsdag, alltså lördag. Han återvände på söndag och rensade templet. Och sedan kom han åter på måndag och grät över staden. Vi läser i Markus evangeliets 11:e kapitel, vers 1. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage och Betania vid Oljeberget sände han iväg 2 av sina lärjungar. I de här senaste kapitlen av Markus som vi har genomgått har vi sett hur Jesus börjat vandringen mot Jerusalem. Både geografiskt och kronologiskt närmar han sig sin död. Det är nu sista veckan av hans jordiska liv. Betania och Betfage, det var 2 små städer på andra sidan av Oljeberget i förhållande till Jerusalem. Och så ger Jesus 2 av sina lärjungar besked i vers 2-3. Och han sade till dem, gå in i byn som ligger mitt framför er. Strax när ni kommer in i den ska ni finna en åsnefåle bunden, en som ingen människa ännu har suttit på. Lös den och för den hit. Om någon frågar er varför ni gör detta, så ska ni svara, Herren behöver den. Men han ska genast sända den tillbaka hit. Jag tror att Herren hade förberett detta tidigare och avtalat med honom som ägde åsnefålen. Så jag vill inte läsa in något under i den delen. Men det som är värt att lägga märke till, att Jesus säger att det är en åsnefåle som ännu ingen människa har suttit på. Och det ska vi strax komma tillbaka till. Några planlägger hans död, andra svär honom trohet. Herren behöver den, skulle lärjungarna säga, och det var nog. Det fanns de som verkligen åtlydde mästaren från Nasaret. Och så har det varit i cirka 2000 år nu. Det är 2 grupper människor även idag. Och vi ska läsa vidare och upptäcka att det förhöll sig just precis som Herren hade sagt. Vers 4-6. Det gick och fann en åsnefåle bunden på gatan utanför en port, och det löste den. Några som stod där frågade, vad gör ni? Varför löser ni fålen? Men det svarade som Jesus hade sagt. Då lät man dem gå. Vi lägger märke till att de noggrant följer Jesu order och återvänder med åsnefålen, vers 7. De ledde fålen till Jesus och lade sina mantlar på den och han satte sig upp på den. När de två som hämtat åsnefålen ser mantlarna läggas på fålen och ser Jesus göra sig klar att sätta sig, ser de undrande på varann. För de här två som har fått order att hämta fålen, de vet något som de andra inte vet. Det här är en åsnefåle som ingen tidigare suttit på. Den är inte inriden. Spänt väntar man för att se vad som nu ska ske. Så sätter Jesus sig upp. Och de två åsnekurirerna får ännu en stadfästelse av vem Herren är. Han är Herre också över skapelsen. Han som sa till stormen, tig var stilla. Han kan göra detsamma med en åsnefåle som ingen tidigare suttit på. Det följer alltid välsignelser med att göra som Jesus säger. Och i att vara trogen i de små uppgifterna. De två som blev sända för att hämta fålen, de kunde ju ha tänkt, här får de andra lärjungarna gå tillsammans med Jesus och höra hans undervisning, medan vi får göra skitjobben. Varför är det alltid vi som ska vara springpojkar? Hämta det, gör det, gå dit. Varför ska vi gå? Varför inte någon av de andra? I verserna 2 och 3 ger Jesus sin order till dessa två lärjungar och vers 4 börjar med orden, det gick. Och den som är trogen i de små uppgifterna och gör som Jesus sagt får uppleva Guds under mitt i sin vardag. Verserna 8-10. Och många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra åter strödde ut kvistar som de skurit på fälten. De som gick före och de som följde efter ropade, Hosianna, välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Välsignat vår fader Davids rike som kommer, Hosianna i höjden. Jag är inte så säker på att det här gjorde så starkt intryck på folket i Jerusalem. Och jag är helt säker på att det inte hade imponerat de som bodde i Rom vid den tid då Caesars trupper återvände efter sina strider. För det sägs om dem att de förde med sig så mycket byte och så många krigsfångar och slavar att paraden eller triumftåget varade i 2 eller 3 dagar och nätter. Det är ett jordisk triumftåg, som du förstår. Men här är det några galileer, bönder. Men det som verkligen imponerar och det som är viktigt det är att Jesus offentligt erbjuder sig själv till nationen Israel. Vers 11. Så kom han in i Jerusalem och gick in i templet. Där såg han sig omkring överallt. Men då det var sent på dagen gick han ut till Betania tillsammans med de 12. Det är två saker som är viktiga att lägga märke till. För det första så var det uppenbart sabbat. För penningväxlarna och de som sålde offerdjur var inte där. På denna första dag kom Jesus som präst och han var själv offret. Han kom som den fullkomlige överste prästen för att bringa det offer som är godkänt av Gud för att försona dina och mina synder. Och för det andra, han tillbringade inte natten i Jerusalem men han återvände till Betania på kvällen. Jesus hade anförtrott sig själv offentligt för staden Jerusalem, och han krävde ett svar. Markus kapitel 11, verserna 12-14. Då det följande dag var på väg från Betania blev han hungrig. När han på avstånd fick se ett fikonträd som hade löv, gick han dit för att se om han möjligen kunde finna något på det. Men när han kom dit fann han ingenting annat än löv, ty det var inte fikonens tid. Då sa han till trädet: aldrig någonsin mer ska någon äta frukt av dig. Och hans lärjungar hörde detta. Och den följande morgonen, det är alltså den andra dagen, och de kom från Betania. Det är den andra dagen han offentligt presenterar sig i Jerusalem. Och denna händelse har varit orsak till många diskussioner och delade meningar. Denna dag rensade han templet och han uttalade sin dom över fikonträdet. Jag tror att fikonträdet representerar nationen Israel. Jag är klar över att det finns andra som inte delar den uppfattningen, och jag önskar inte att vara kontroversiell. Men det jag är intresserad i är den stora andliga lärdomen här. Israel hade de utvärtes löven av en gudgiven religion, men det var ingen andlig frukt. Och jag undrar om inte detsamma kan sägas om kyrka och församling idag. Det skulle vara budskapet till församlingen i Laodikea. De var fattiga, blinda och behövde ögonsalva till att smörja sina ögon. Det betyder att den helige ande inte var där. Jag tror att det är detta Jesaja talar om i Jesaja 29, vers 13, där det står: och Herren har sagt, eftersom detta folk kommer till mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, så att deras fruktan för mig består i inlärda människobud. Jag tror att i många tillfällen så är det församlingens tillstånd idag, oberoende av vad namn den bär. Jesus förbannade fikonträdet och det vissnade bort. Vi läser vidare verserna 15 till och med 17. Så kom det till Jerusalem. Där gick han in i templet och började driva ut dem som sålde och köpte där. Han slog omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor, och ville inte tillåta att man bar något genom templet. Och han undervisade dem och sade: mitt hus ska vara ett bönehus för alla folk, men ni har gjort det till en rövarkula. Även detta sker på den andra dagen, alltså inte på sabbaten, men på söndagen, som var den första dagen i veckan i den judiska kalendern. Nu är penningväxlarna i templet. De satt vid sina bord så att främlingar som kom tillresande kunde få växlat sina pengar. För endast det lokala mynt var godkänt i templet. Och så tog de naturligtvis en avgift för detta. Men även om den här växlingen tjänade ett gott syftemål och var till stor hjälp för de tillresande, så var problemet att det hade blivit en religiös skumraskaffär. Det är alltid en fara i organisations- och föreningsarbete. Därför ska man undersöka en kristen organisation innan man ger den sitt stöd. Hans intåg i Jerusalem var inte något triumftåg. Han blev förkastad. Triumfen får du nog vänta på tills du hör ljudet av överängelns röst och klangen från Guds basun, och Herren själv stiger ner från himmelen, och det som dött i tron på Kristus uppstår, som det står i 1 Thessalonikerbrevets 4 kapitel. Då kommer han i triumf. Kommer vi till Jesu tredje dag i Jerusalem. Och det är intressant att lägga märke till att Petrus frågar om fikonträdet och att det är den som är bakgrunden eller orsaken till att Jesus här undervisar lärjungarna om bön. Vi läser i Markus 11, verserna 20 till och med 22. När det följande morgon gick förbi fikonträdet fick de se att det hade torkat ända från roten. Då kom Petrus ihåg vad som hade skett och sade till honom: Rabbi, se, fikonträdet som du förbannade har torkat. Jesus sade till dem: ha tro på Gud. Vi ser att det första steget i bön är tro på Gud. Hebreerbrevets författare stadfäster samma princip i Hebreerbrevet 11:6. Men utan tro kan ingen vara en människa efter Guds sinne. Ty den som vill komma till Gud måste tro att han är till och att han lönar den som söker honom. Om du inte tror på Gud, min vän, då har skeptiken rätt när han säger: bön är en galen man som pratar med sig själv. Tro på Gud är det första steget. Vers 23. Sannerligen, jag säger er, om någon säger till detta berg: lyft dig upp och kasta dig i havet, och han inte tvivlar i sitt hjärta, utan tror att det han säger skall ske, då skall hans ord gå i uppfyllelse. Denna vers är verkligen missförstådd idag. Den troende behöver inte bokstavligen kasta berg runt omkring sig. Men han behöver kraft till att leva och möta alla berg av svårigheter och problem som är så stora att det mänskligt sett är omöjligt. Det är därför Paulus säger i Efeserbrevet 3:16: jag beder att han på ett sätt som svarar mot hans rika härlighet ska ge er styrka till den invärtes människan genom sin ande. Inte be för mig att jag ska kunna flytta Sälenfjället. Jag kan inte se poänget i att flytta det berg eller fjäll som Gud har både skapat och placerat i sin visdom. Jag önskar i alla fall inte placera Sälenfjället i havet. Men jag säger rakt ut att jag önskar bli styrkt i min invärtes människa genom Guds helige ande. Det finns ting som är större än att flytta på berg. Det som det hela handlar om, och som jag tror Herren gör genom sin undervisning, är att han ger dem denna visuella illustration för att få dem att ana vilken kolossal makt och kraft som ligger i bönen. Vers 24. Därför säger jag er, allt vad ni ber om i er bön, tro att ni har fått det, så skall ni få det. Ha tro på Gud. Det ger dig inte möjlighet att tillfredsställa dina egna själviska tankar och planer, men ha tro på, så att hans vilja kan ske i ditt liv. Verserna 25 och 26. Men när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er himmelske fader förlåta er edra överträdelser. Men om ni inte förlåter, ska icke heller er himmelske fader förlåta edra överträdelser. Här ser vi vad den enskilda har att förhålla sig till innan hans böner blir hörda och besvarade. En oförsonlig ande eller bitterhet kortsluter bönens kraft. Gud förlåter oss för Kristi skull. Och Paulus uppmanar oss i Efeserbrevets 4:e kapitel och säger: var vänliga och hjärtliga mot varandra. Förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Det är vägen för den som är frälst. Om du och jag ska ha kraft i våra liv, måste förlåtelsen få plats i våra hjärtan. Det är viktigt. Markus kapitel 11, verserna 27 till och med 28. Så kom de åter till Jerusalem. Medan han gick omkring i templet kom översteprästerna, de skriftlärda och de äldsta till honom. De frågade honom: med vilken rätt gör du detta? Och vem har gett dig fullmakt att göra detta? Hans hatfulla fiender är honom fortfarande på spåren, och de står honom emot på alla plan. De utmanade hans myndighet och auktoritet. De var de religiösa ledarna och religionens officiella representanter på den tiden. Och de hade inte delegerat någon auktoritet till honom, så de vill veta varifrån har han fått sin auktoritet. Verserna 29 och 30. Jesus svarade dem: jag vill ställa en fråga till er. Svara mig på den, så ska jag säga er med vilken rätt jag gör detta. Johannes dop, var det från himmelen eller från människor? Ja, det var förresten en bra fråga. Ja, för de religiösa ledarna var det en förödande fråga. Hade de svarat att Johannes dop var från himmelen, så hade Jesu nästa fråga blivit: varför förkastade ni honom då? Och om de förnekade Johannes, ja, då hade de fått folket emot sig, för folket var övertygade om att Johannes var en profet. Verserna 31 till och med 33. Svara mig på det. Då överlade de med varandra och sade: om vi svarar från himmelen, så frågar han, varför trodde ni honom då icke? Eller ska vi svara från människor? De vågade det icke för folket, ty alla var övertygade om att Johannes verkligen var en profet. Därför svarade de Jesus: vi vet det icke. Då sade Jesus till dem: då säger inte heller jag er med vilken rätt jag gör detta. Var är nu deras myndighet när de drar sig undan och inte vågar svara, av rädsla för att deras tankar ska avslöjas? Vad var det folket sa om Jesus? Han undervisade som en som hade myndighet och inte som de skriftlärda. Och så gömmer fariseerna och de skriftlärda sig bakom orden: vi vet icke. Det kan nog diskuteras huruvida deras undanflykt var orsak nog till att Jesus inte skulle svara dem. Men det första som måste sägas i det sammanhanget är att de skriftlärda sökte inte verkligen efter ett svar. De försökte bara fånga Jesus i en fälla. De grävde en grop och sannerligen, de föll själva i den. Och för det andra, Jesus sa uttryckligen att hans förutsättning för att svara på deras fråga var att de först svarade på hans. Och även om Jesus hade svarat dem, hade de inte tänkt att rätta sig efter hans undervisning eller bli hans efterföljare. Han låter sig inte fångas i deras fälla. Och hans sätt att svara är för mig ännu ett bevis på hans gudomlighet. Det sätt på vilket han hanterade sina fiender säger väldigt mycket om personen Jesus. Och kom ihåg att när kvinnor och män kom till Jesus med ärliga frågor, som verkliga sökare, så fick de ärliga och uppriktiga svar på sina frågor. Han är vägen, sanningen och livet, och han är svaret.
En lyssnare i Indien skriver: jag har lyssnat till era sändningar en tid, och som ett resultat av detta har jag överlämnat mitt liv till Jesus. Genom radioprogrammen har jag lärt att Jesus är min frälsare, och nu litar jag på honom. Jag vill gärna berätta för de andra i min by om Jesus. Därför går jag runt och berättar för dem om era radioprogram. Var så snäll och fortsätt och vägled mig. Och en lyssnare i Iran skriver: kära vänner, jag är verkligen glad för att ni berättar om Kristus för mig och mitt folk. Och jag önskar er lycka till i arbetet. Hoppas att många människor omvänder sig till Kristus. Jag är 57 år gammal och arbetar för regeringen. Jag bor tillsammans med min hustru, tre barn och deras makar och två barnbarn. Jag önskar veta hur jag kan komma i kontakt med kristna. Var så snäll och hjälp mig. Jag önskar lära mera om Kristus. Och en lyssnare till vårt svenska bibelprogram säger: jag har nu lyssnat i drygt ett år på Vägen genom Bibeln. Och trots att jag varit kristen i många år har jag nu fått ett helt nytt förhållande både till Gud och till Bibeln. Tack för hjälpen. Noreas radioprogram är mat för min själ.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.